Podden sponsras av Great Earth, näringstillskott för livets alla faser. Lite extra vitaminer och mineraler för att ge kroppen vad den behöver är ju aldrig fel. Det har jag i alla fall gjort så länge jag kan minnas och det funkar för mig. Om du är också nyfiken på deras produkter, spana in deras hemsida och instasida med samma namn, greatearth.se. Du lyssnar på Träna med Shirin, podden där jag ringer upp spännande människor. Vi pratar om livet, träning och hälsa. Idag ringer jag upp Karin Björkegren-Jones, journalisten, författaren, yogaläraren, bloggaren och poddaren. Det blir snack om hennes hälsorutiner, kaffe och yoga varje morgon och hur hon drabbades av hormonell bröstcancer 2012. Kampen om att få tillbaka sin kropp, om eftervården och att ta på sin kropp på ett snällt sätt. Hennes hudvårdsrutiner, gäddhäng och celluliter. Och slutligen hur hon lär sig om ledarskap genom sin söta lilla hundvalp Lulu. Yeah baby! Karin Björkegren-Jones, du jobbar som journalist, yogalärare och är författare till en hel rad böcker. Din yoga riktar sig till både pensionärer, barn, ungdomar och gravida och du håller kurser i knipyoga. 2012 drabbades du av bröstcancer och jag läser här en text från din hemsida om det är okej. Mm-mm. Mitt förhållande till min kropp har inte alltid varit enkelt. Det är nog ganska få kvinnor som har ett enkelt förhållande till sin kropp, så jag är nog inte ensam. Det var först när jag fyllt 36 år som jag med hjälp av yogan på riktigt blev vän med den och gillade den trots skavanker, ärr, celluliter och ådernät. Yogan lärde mig att älska min kropp trots att den inte på något sätt är någon idealkropp. Idag, efter alla bröstcancerbehandlingar, måste jag återerövra den här känslan. Slut på citat. I januari 2014 fick du tidningen Hälsas guldäpple i den hedersomnämnade kategorin hälsoinspiratör med motiveringen. I sitt skrivande sätter hon ord på det svåra som många med cancer går igenom och visar på olika aktiva sätt på hur man tar sig vidare. Jag är nyfiken på att höra om dina träningsrutiner, om hur cancern påverkade dig och hur du tog dig igenom alla behandlingar. Steget från tv-världen och tidningsvärlden till yogan. Varmt välkommen till podden Träna med Shirin.
Tack! Vilken härlig presentation. Man känner sig nästan lite tuff.
Nej, men eller hur? Det är du väl värd? Det är vi alla värda. Du, vad roligt att du är med.
Mm, tack för att jag får vara med.
Vi träffades, jag sa ju det till dig när vi träffades, att våra vägar inte har korsats. Vi är nästan jämnåriga, du är några år äldre än mig. Vi lever i samma värld, du är yogalärare, jag är med, du är journalist, jag är med. Vi bor i samma stad, vi har extremt mycket gemensamma vänner. Men så bara låg du där på en yogamatta, på yogamana för två veckor sedan. Och så var det sådär, och så sa du, ja, det är klart jag vill vara med i din podd. Så himla kul.
Ja, vad kul. Tack för det. Tack för frågan.
Du, det frågade jag innan vi började spela in, men var befinner du dig just nu och hur mår du idag?
Jag har en skrivarlia på Hornsgatspucken i ett litet härligt kulturhus. Mitt emellan Hornsgatspucken och Brännkyrkagatan som jag delar med Moa Herngren. Så det här, jag är på nedervåningen och hon är på ovanvåningen. Och här bakom så har jag hela mitt...
Jag ser. Oh my god. Värsta egoväggen.
Bebisar. Mina bebisar.
Ja, vad fint. Det är så många. Det var därför jag sa ett helt gäng med böcker i presentation. Hur många böcker har det blivit?
17 stycken.
Oh my god.
Ja, nu får jag faktiskt kalla mig författare. Jag tyckte att det har varit lite... haft lite svårt för att göra det. Jag har sån respekt för olika saker. Det tog lång tid innan jag kallade mig yogalärare. Det tog lång tid innan jag kallade mig journalist. Och det tog lång tid, fast jag hade varit med i Författarförbundet i många år, som jag kallade mig författare.
Men varför gör vi så? Jag har skrivit en bok. Jag känner också så att det känns lite torftigt att säga att man är författare. Jag håller på att fila på mina romaner nu. Sen kan jag kalla mig författare på riktigt.
Nej, men det är väl något, jag tror att man är väl lite olika. Jag har alltid varit en sån som att jag vill ha så jävla mycket kunskap. Och det kanske har något dåligt självförtroende i botten eller vad det nu är. Men som tjej måste man liksom vara jävligt bra för att kunna, liksom kunna slå vidare. Eller vad säger man, slå igenom.
Är det om man så inte...
Ja, jag tror att det är lite så. Att jag tror, eller i alla fall så har det varit för mig, att jag måste... Alltså jag håller ju på att utbilda mig hela tiden. Jag är 57 år och jag tog körkort här i...
Grattis! Jag hörde det när jag gjorde research på det. Jag tänkte, fan vad cool hon är.
Ja, kanske ska få taxikörkort nu eller något. Eller lastbils. Ja, det är så jävla kul att köra bil. Jag fattar inte att jag har väntat så länge.
Men har du köpt bil också eller har du bara körkort?
Jag köpte bil ett år innan.
Nej.
Som någon sorts affirmation kanske.
Men coolt.
Och ingen sådär tjusig bil. Det var ju liksom en liten Kia som hade gått in typ 1000 mil. Men ja, perfekt bil.
Åh, vad roligt. Grattis.
Tack.
Du, hur mår du idag?
Jag mår bra idag.
Skönt. Jag tänker att vi ska dyka rakt ner i intervjun och jag skulle vilja att du berättade för mig och läsarna, eller lyssnarna, är så van att säga läsarna. Lyssnarna, vad som hände midsommar 2012.
Nej, men då fick jag ju det där beskedet att jag hade inflammatorisk och hormonell bröstcancer i mitt högra bröst. Och ja, men det var verkligen rullgardin ner, eller vad man säger, ridå ner. Vi skulle på midsommarfest och det var liksom så konstig känsla. Men jag var i Båstad för jag hade ju en yogastudio där. Så jag fick mitt meddelande på telefon och jag vet att de egentligen inte vill det, men jag tvingade mig väl till det. På samma sätt som jag också tvingade mig in till bröstcentrum, vad ska man säga, 2 veckor innan för att få det undersökt. För att jag kände att något var fel. Och jag googlade runt.
Ja, men vad var det för symptom? För det var ingen knöl, eller hur?
Nej, knöl.
Och det här är viktigt. Nu måste alla som lyssnar spetsa öronen.
Nej, men faktiskt. Men jag hade... De säger ju alltid till att man inte ska googla och så. Men som journalist så vet du, det är ju det man gör. Alltså man kan ju inte säga till en journalist att googla inte. Det är som att liksom, ja, det är jättekonstigt. Man vill ha jättemycket information. Precis samma sätt som att man vill ha, liksom, kunna supermycket för att kunna utsäga att man är författare eller journalist eller vad man nu är. Och det var ju precis samma med den här sjukdomen. Men så jag hade ju googlat och grejen var att mitt bröst svullnade upp, det högra bröstet. Var rött och varmt.
Förlåt att jag bryter det. Från en dag till en annan, eller?
Nej, det kanske inte var... Det kommer jag faktiskt inte riktigt ihåg. Men det var lite så där så att jag först tänkte så här, gud, jag är gravid.
Ja. Kanske
48 år. Men,
trevligt.
Ja, det kan ju hända. Det kan faktiskt hända. Ja. Men det var lite konstigt att bara var ena bröstet som var så där svullet. Men sen så började det spänna lite för mycket och kännas lite så där. Så att då googlade jag och då fick jag ju upp att det finns något som heter inflammatorisk cancer. Och den är aggressiv. Så att då måste man ju snabbt in. Så då tvingade jag mig in på bröstcentrum och då skickade de hem mig med Voltaren. Men sen fick jag komma, och det var över helgen, för jag kom dit på fredagen. Och sen på måndagen så skulle jag få göra alla tester. Men de hade inte planerat in ultraljud eller mammografi. Så att då var jag också tvungen att tvinga dem att punktera.
Men det är ju helt bedrövligt, Karin. Alltså, ja, det är bedrövligt att du ska tvinga dig in också för att du är frågvis och står på det. Tänk de som bara så här, okej, jag går hem med Voltaren.
Det är det jag har tänkt på jättemycket. Och det var väl det också som jag förstod, att den här cancern och sådär, och att jag hade fått det och alla behandlingar och sånt, var att man måste vara jävligt tuff och våga ifrågasätta. Man måste liksom vara stark när man är som mest skör. Det är ju egentligen helt galet, men... Och det stod liksom inte heller någonstans om det här med täta bröst. Så det började jag skriva om i min podd och sen blev... Eller blogg.
Blogg, ja precis.
Nej, men... Och sen blev ju det något som också de började skriva om på så här, Bröstcancerförbundet och så. För grejen är den, jag hade täta bröst. Jag hade gjort mammografi inte så jättelänge innan jag fick diagnosen. Och det sjuka var att när jag väl hade fått diagnosen att jag hade inflammatorisk och hormonell cancer, så syntes det ändå inte på mammografin. Och det är också så konstigt att den är så, den känns så gammal.
Väldigt konstigt
på något sätt. Den är så gammeldags och det borde finnas mycket snällare metoder och så. Så att jag gör ju faktiskt inte mammografi. Dels för att jag hade täta bröst och jag hade där då det också kan vara svårt att upptäcka både knölar och inflammatorisk cancer, men också jag gjorde ultraljud helt enkelt. Så då såg man, då kunde man se att jag hade inflammatorisk cancer. Och hade det också i lymfenoderna i armhålan. Så att, ja, jag gick igenom all jävla behandling som man kan tänkas göra. Det var cellgifter, opererade bort hela mitt högra bröst och 17 lymfnoder i armhålan, strålning varje dag i 5 veckor. Jag skulle tagit 17 herceptinbehandlingar som man tar då intravenöst, men jag klarade bara 11 för jag fick hjärtsvikt. Och där började jag känna att nu orkar inte jag med alla jävla biverkningar som man får av den här sjukdomen, eller av behandlingen snarare. Så det läkte jag faktiskt alternativt, och sen sa jag nej till antihormoner. Och nu är det fan i mig 8 år, eller jag är ju dålig på matte, 9 år sedan.
Mm.
Ja, jag avslutade 2013, så det är ju 18 år.
Men nu sa du massa saker där.
Jag babblar.
Nej.
Nej, men det som jag tänker så här, tjejer ska veta om de har en täta bröst. Det är väldigt, väldigt viktigt för varenda tjej att veta. Och sen så, för att då kanske faktiskt inte mammografi räcker. Och det är det. Och då tänker jag så här, att någonting måste man göra åt det här om man nu då ska kolla sig. Jag vet inte ofta man kollar sig, men när man kommer upp i min ålder i alla fall så kollar
vart
man
annat år.
Lite oftare.
Mm.
Men då kanske man ska få en annan form. Så att jag tycker att de borde ju utveckla den här lite gammaldags mammografin.
Ja, och nu har de gjort det sämre i Stockholm, i Stockholms län, eftersom allt ska ju skiljas på vilket län man bor i. Jag har alltid gjort privat genom min gynekolog, och då har jag fått vartannat år tid för mammografi, och jag har täta bröst, så jag gör alltid ultraljud. Men nu är det här ändrat.
Mm-hmm.
Så att nu får man inte... Man får inte en tid via sin gynekolog. De får inte längre, om det inte är akut, så får inte de längre skriva ut remisser. Utan allting måste gå via den här statliga screeningkallelsen. Mm. Och vill man då, som jag och alla andra egentligen också tycker jag, att man vill ha ultraljud, då måste man gå den krångliga vägen via sin vårdcentral, be om det, och man får säkert kriga om det, kan jag tänka mig.
Mm.
Och sen ska du få det.
Ja.
Så går det till nu, sen bara några
härligt.
Månader tillbaka. Ja, jättehärligt. Men du, vi backar lite. För jag är intresserad av den alternativa behandlingen och lite andra saker. Men fick du inga varningssignaler?
Med cancer menar du?
Ja.
Nej, det fick jag faktiskt inte. Eller, jag vet inte. Idag kanske jag skulle nog ha känt efter mer. För nu känner jag ju efter så himla mycket. Men... samtidigt så var jag ju liksom en yogaperson och sådär. Jag tror ju, som jag, det här är ju så här hobbyteorier. Men...
jo, men det är jag ute efter, för du är ju din, du kan ju din kropp bäst.
Mm. Nej, men jag tror att jag, dels har jag levt ett otroligt stressigt liv. Jag har också levt min stress. Jag har varit ensamstående mamma. Ja, men ja, sådana saker tror jag har varit. Inte att jag har varit mamma, inte, det är inte det. Men jag tror också att jag, de åren innan jag fick cancer, bodde i en lägenhet med en knarklangare. Och vi flyttade in i det huset. Min dotter var tonåring och var ute och rände på kvällarna. Och jag kan säga så här, att jag stod fan inte på 3 år. För att jag var orolig. För det var liksom, ibland flyttade in och knarkade i källaren.
Ja, ja. Mm.
Och porten bröts upp med så här kofot. Och det var liksom...
det var ett jäkla liv här hos dig.
Ja, och det var insatsstyrkor som slog in och sådär.
Oj!
Så jag var väldigt, väldigt... Jag kan säga efterhand känna att jag var... men jag var under, och ni vet, det är ju som ett här tortyrredskap också, att inte få sova. Så att jag tänker att jag sov inte på 3 år och förlorade en kompis i cancer bara 2 år innan jag själv fick cancer. Så att jag tror att allting hänger ihop. Jag tror att man måste hela tiden se om sitt immunförsvar. Man måste se till att vila, återhämta sig. Verkligen inte leva sin stress, vilket ju, ja, du vet ju, så här, mediebranschen är ju en av de typ stressigaste, kanske inte heller de schysstaste förhållanden när man har jobbat under som ensamstående mamma. Så ja, jag tänker att jag var som ett öppet mål.
Men tror du, för jag kan tänka mig att du har analyserat det här 1000 miljoner gånger.
Ja, det gör man ju.
Varför just du? Var det bara omständigheterna med stressen? Jag förstår att det här är en hobbyteori.
Ja. Men som jag fattar det så har vi ju cancer i oss hela tiden. Det kommer och går. Alltså, men förhoppningsvis har vi så starka kroppar så att vi kan liksom bryta ner saker. Men jag kunde ju inte det då, helt uppenbart. Det blev ju som en sån här... Jag måste väl ha ätit fel, jag vet inte. Jag var vegetarian, men jag var pasta-vegetarian. Alltså, Och sen tänker jag också att år av liksom, som man har jobbat på det här sättet som kvinna och, så här, och stressat mycket kan göra. Man, jag vet inte, alla får ju såklart inte cancer, men folk är utbrända var och varann. Folk har ju, alltså en 500 000 går på Levaxin som har sköldkört.
Nej, men alltså det är så där.
Så någonting är ju fel i vårt samhälle. Det slår olika vad det blir. Liksom.
Ja, men om man ska se globalt, vad är dina tankar kring så här, varför är det så många som drabbas av cancer idag? Är det maten? Är det stressen? Är det liksom...
Jag tror att mycket är stress. Jag tror men att man kanske sover dåligt då. Jag tror också att vi får i oss en jävla massa miljögifter. Man vet ju, man har ju tagit tester på typ Stockholms kranvatten. Och då letade man efter, jag kommer inte ihåg om det var 3 stycken mediciner eller läkemedel. Så då kan man ju undra liksom så här, vad var det för läkemedel utöver det som de då inte letade efter, som också fanns i vattnet. Men de hittade i alla fall otroligt mycket. Så här, och det var, vad är det vi äter mest? Absolut, det är ju p-piller, östrogen, olika så här liksom hormonpreparat. Och sen antidepp, CSS, vad heter det? SSRI-preparat.
Det är alltså antidepressiva
preparat. Ja, så det var ju sånt de letade efter. Och, ja, och då får man i sig, då får man ju i sig mer hormon. Mer hormoner än man kanske liksom
kan hantera.
Och sen tänker jag också, vi har ju skönhetsindustrin och sånt där som är liksom ganska... Ja, men som har liksom blandat in saker som kanske inte alltid är så miljömässigt bra. I små doser, men vad händer om man gör? Man använder samma grej morgon och kväll, 7 dagar i veckan, 365 dagar om året.
Ja.
Tillsammans med allting. Mm. Så att jag vet inte vad det är som gör. Det kan inte jag säga, men jag skulle önska att man... Liksom, vi vet att det är livsstilsrelaterat till stor del, många av våra sjukdomar. Det säger ju cancerfonden och alla sådana där.
Ja, och hur har du förändrat dina matvanor nu? Du sa att du var vegetarian förut. Ja. Jag antar att du är det fortfarande kanske då?
Ja,
eller lite flexitarian? Nej, du är lite flexitarian.
Jag är lite flexitarian faktiskt, för att... det tror jag att jag behöver. Jag ska göra en sån där stor koll på exakt vad jag behöver på Nordic Clinic faktiskt. Och det ska bli spännande att se vad de kommer att säga att jag egentligen behöver. Det är sån här funktionsmedicinsk.
Spännande.
Ja, för vi går ju jag går en sån utbildning nu till självläkningsterapeut som är 3. Jättebra på jorden.
Vad spännande. Ja.
Så det blir spännande. Men när jag fick cancer var jag enormt. Jag gick verkligen in för det med liksom hull och hår. Ja, när man förändra och äta grönt, ta bort allt vitt. Inga mjölkprodukter, inga liksom vetemjöl, inga men sånt. Så, absolut inte socker och så. Och verkligen maximera med det gröna, med bär och såna saker. Ja. Mm. Och sen då åt jag absolut inte kött, ingen fisk heller. Mm. Allt det som sen kommer att kallas för antiinflammatorisk kost.
Just det.
Och det här var ju 2012, så att jag var tvungen att googla, för det fanns inte riktigt sånt.
Man använde inte det uttrycket då.
Man använde absolut inte det uttrycket. Nu är det man använder. men det fanns ju i USA fanns det ju. Mm. Så det kunde man ju hitta liksom, hur man skulle tänka och så där. Men sen är det ju olika rön hur man ska tänka, för att ibland så säger någon att den grönsaken absolut inte är bra, för den tar fram det här och så här. Så att det där är svåra grejer.
Ja. Men du sa att du tog all hjälp som gick att få. Det vill säga cellgifter och strålning och tabletter och allting. Men sen, vad har jag förstått, både researchen på dig, men också andra cancer vad heter det?
Överlevare.
Tack. Att efter den traditionella sjukvården så är det ganska torftigt med hjälp. Mm. Just därför att det inte är vetenskapligt belägg kanske, och så vidare och så vidare. Jag vet att du vänder dig till Vidarkliniken, och Vidarkliniken finns inte kvar längre.
Nej.
Det var en klinik, för alla lyssnare som inte känner till den, som låg i Järna söder om Stockholm. En alternativ klinik som sedan lades ner. Jag är lite osäker på varför. Men det
snarare
var väldigt...
en integrativ.
Integrativ. Förklara, ja. Berätta. Det är
och det
berätta.
Är, alltså, för alternativt har tyvärr en ganska negativ
klang.
Man kan säga att man använder sig mycket av alternativmedicin och alternativt och så. På Vidarkliniken fanns alltså läkare med dubbla professioner. Det vill säga en läkare, men som ändå... var välbevandrad i homeopati eller så.
Som Deepak Chopra ungefär.
Ja, fast han är ju också... i Sverige så motarbetas ju det något enormt.
Jo, jag vet. Men han är också både läkare och ayurvedisk läkare.
Ja, men det är ju de på funktionsmedicin också.
Ja, jag vet.
Det är ju det, alltså, det, är det som man tänker så här, att sjukvården räcker absolut inte till. Man gör det man ska när man går igenom alla de här behandlingarna. Sen kommer biverkningarna. Och då finns inte, då kan inte sjukvården hjälpa. Och det här är ju helt jäkla galet. Alltså att man gör precis, man gör precis som de säger, men så tar de inte hand om biverkningarna.
Och sen är man helt söndertrasad och då säger de hej då.
Exakt. Så lite så var det ju. Men jag är jättetacksam för att jag fick 2 gånger 3 veckor, alltså 2 cancerrehabs möjligheter att komma till Vidarkliniken.
Mm. Och vad gjorde man då? Alltså vad gjorde man där?
Alltså då när jag kom dit, det var i februari. Jag var fortfarande inte riktigt klar med alla behandlingar, men jag var ju, jag hade ju inget hår och jag var ju, alltså jag var som en manet, helt genomskinlig och jävligt skör. Och jag tänker också så att jag har skrivit om det flera gånger, att den tuffaste resan, det har ju varit att göra min kropp privat igen. Har man varit i vårdens händer, du vet, man har fått ta sig naken och visat sin skeva kropp, att man inte har något höger bröst och folk har tagit på en. Och, ja, vid några tillfällen så lät de liksom dörren till rummet vara öppet, så att de liksom sprang runt där i korridoren. Där ligger jag och är liksom naken. Men alltså, så här, någon sorts respektlöshet som försvann. Och som jag kände också att jag var tvungen att försöka få tillbaka. Och sen också... en acceptans av den egna nya kroppen som ser ut på det sätt som den nu gör. Vad gör man då? Hur gör man det? Och det hade de verkligen som en sån bra grej på Vidarkliniken. För att de har ju det här med taktil massage. Så man fick ju liksom, jag tror att man fick varannan dag helkroppsinsmörjning. Och sen ikväll så fick man, innan man skulle somna, så fick man så här massage på underbenen med en mjuk olivolja som var liksom med lavendel i och så där. Man liksom hela tiden sveptes in i värme, och man hade så här värmekrus under fötterna och på levern. Alltså det var så fruktansvärt fantastiskt.
Men tänk, Karin, vad det är läkande. Alltså kroppen, själen, beröringen, dofterna, människorna, sättet de tar på en. Alltså otroligt läkande.
Det var så fantastiskt. Och när jag kom dit så bestämde jag mig också för att det här skulle vara mina 3 veckor. Så jag skulle inte socialisera med någon. Så jag pratade ju inte med någon annan. Och jag tänkte så här, och jag var jävligt smart där, för att det som händer på sådana här ställen är ju att man pratar sina sjukdomar. Och det ville inte jag prata om. Jag ville inte prata med någon om någons sjukdom och inte om min heller. Utan jag skulle bara liksom rikta in mig på att bli frisk. Det händer ju också någonting med en själv när man inte är den där sociala, man är inte hon som ler hela tiden eller liksom lite trevlig sådär, utan man bara är. Den ska man också dela med, lite som att jag var på en Vipassana, utan att jag, då var ju inte det heller särskilt stort att åka på så här tysthetsretreat. Och sen satt jag alltid vid tysta bordet, vilket också var väldigt härligt, så jag åt alltid i tystnad. Det var Sådana grejer. Fantastiskt.
Att finns man inte sådana ställen kvar längre? Jag vet att Vidarkliniken finns inte kvar, men finns det några liknande?
Nej, nej.
Det, nej, alltså, det...
Det är
kan du inte starta ett, Karin?
Jag ger mig pengarna bara.
Ja, men alltså, du, jag alltså på riktigt.
Det är lite min dröm att driva ett hälsohem. Jag tror att jag skulle kunna driva det riktigt bra.
Jag tror du skulle göra jävligt bra. Och så framförallt att du har den erfarenheten du har.
Ja, precis. Att man, ja.
Wow. Ja. Jag tycker att vi manifesterar det
här. Känner du investerare?
Vi kan prata om det där sen. Du, vi ska prata, podden heter Träna med Shirin. Och jag är så nördigt intresserad av människor, kroppen, träning, hälsa. Och hur vi kan hjälpa oss själva att hjälpa kroppen. Precis som du gör och har gjort. Vad tänkte du kring yoga nu under sjukdomstiden när du var... så där klen och skör?
Nej, men det var, alltså, jag räknade det som bra dagar när jag kunde yoga. Alltså, jag yogade ju i stort sett hela tiden. Och det bästa med yoga är ju att du kan ju liksom, du kan ju göra knipövningar och du kan andas oavsett, alltså, om du är lite sängliggande. Mm. Så att man kan ju verkligen använda yogan på så många sätt. Det är ju liksom, då förstod jag också vilken enorm verktygslåda yoga är, att det finns så många redskap som man kan ta till. Nu är det ju min hund här som låter rätt galen.
Ja, men plocka upp. Nej, men plocka upp. Är den han eller hon?
Det är hon leker.
Men vill inte
jag,
hon
jag tar
höra?
Upp henne. Jag tar
ja.
Upp henne. Nu kan vi gå. Kom här. Kom där. Jag går inte ens att få in henne, för nu har hon fattat att hon ska vara med sin toffel.
Ja. Hon tröttnar snart.
Ja.
Mm. Yogan var vi på.
Nej, men jag yogade igenom alla behandlingar så mycket eller lite som jag kunde. Och det var de bra dagarna när jag kunde yoga. Och sen har jag ju fortsatt. Jag älskar ju yoga. Det är ju, alltså, om jag inte yogar mår jag... inte bara fysiskt dåligt, men jag mår psykiskt dåligt. Mm. Det är en sån det är så sjukt bra med yoga.
Du får nog hijacka toffen där av hunden, tror jag, för den boinkar. Nej, men vi pratade om att du yogade igenom alla behandlingarna och så. Och tränade du någonting annat innan du blev sjuk? För det är ju inte som man går på ett crossfitpass när man går under cancerbehandling, tänker jag.
Jag yogade ju 6 dagar i veckan, så att jag inte in så mycket mer.
Nej, ja. Men och hur ser dina träningsrutiner ut idag?
Nej, jag kanske inte tränar 6 dagar i veckan. Jag försöker göra 5.
Mm, men då pratar du yoga.
Då tränar jag yoga och då går jag till Yoga Chala och tränar på morgnarna. Och sen så försöker jag få in medicinsk yoga eftersom jag går den här utbildningen nu.
Just det.
Men det blir ju mer den mer fysiska yogan. Men jag tycker att det är jävligt kul att lära mig medicinsk yoga. Men det är ju Ashtanga yoga. Jag är ju så kär i den formen.
Och Ashtanga yoga då, för er som inte vet, det finns ju så många olika yogastilar. Ashtanga yogan är väldigt fysisk. Den är ganska snabb och den är fysisk och ganska strukturerad, kan man väl kalla den för.
Ja, och det passar mitt psyke som drar iväg så mycket. Att jag har en form som jag liksom, jag vet vad jag ska göra och så. Men grejen är den att den, alltså jag kan tycka lite att Ashtanga yoga har lite, fått lite så här oförtjänt lite skit faktiskt. För den är, absolut, den är fysisk, men du kan ju göra den hur snabbt eller långsamt du vill egentligen. Det går ju lite på din andning och sådär. Så att, den går verkligen att anpassa och det är det som är så häftigt. Så att, ja, jag fortsätter med den. Jag kommer nog fortsätta med den tills jag är en riktigt gammal tant.
Du, Karin, alla gäster får svara på, för jag är också nördigt intresserad av hur folk startar sin morgon. För jag tycker det säger så mycket om liksom hur man tar hand om sig själv och hur man startar dagen. Så hur ser en klassisk morgon ut hemma hos dig?
Nej, men min klocka...
När börjar den?
Den börjar 10:05. Då går jag upp och ibland vaknar jag mig själv för att jag är en morgonpigg typ.
Jag har tagit kosttillskott så länge jag kan minnas. När jag var liten förvarade vi alltid vitaminerna i kakburken. Ni vet, en sån där fin gammal kakburk i plåt. Något som gjorde mina kompisar besvikna när de stack ner handen på jakt efter min mormors goda bondkakor eller havreflan. Men nu när jag ändå får kalla mig vuxen har jag skapat min egen kakburk med vitaminer och mineraler hemma. Därför är jag alldeles extra glad att podden sponsras av just Great Earth. Ett privatägt företag som startades i Gävle för över 30 år sedan.
Här är varje produkt framtagen med noga expertis och omsorg. Inget lämnas åt slumpen. De tänker inte bara på att kunden ska få en högkvalitativ produkt. De har också ett hållbarhetstänk från steg ett till slutkonsument. Om du mår bra, mår alla runt omkring dig bra och då ökar chanserna för planeten att blomstra. Eftersom jag är noga med att ta hand om min hälsa är det självklart att jag väljer högsta kvalitet. Endast det bästa duger. Support yourself liksom. Tack Great Earth för att ni är med och bidrar till en bättre hälsa. För både mig, mina lyssnare och för planeten. Ni vet ju att jag är noga med min hälsa på alla sätt och det gäller såklart även min hudvård. Eftersom huden är vårt största organ väljer jag ansiktskrämen med största omsorg och jag har dessutom väldigt känslig hud. Därför är jag extra glad att just MPK är med och sponsrar podden. Det är svensk ekolyx på högsta nivå där allt är tillverkat i Sverige och min hud bara älskar denna prisbelönta hudvårdsserie. Om du också är nyfiken på deras produkter, in och titta på mettepk.se. PK stavas P-I-C-A-U-T.
Och så går jag upp, jag dricker ett glas vatten, sen dricker jag kaffe. Och sen så sätter jag, nej då måste jag gå ut med henne.
Ja,
henne Lola. Måste jag gå ut med Lola. Sen så går jag till yoga. Så att jag är där till ja, kanske 5:45 ungefär. För att det börjar med läraren, att man sjunger mantrat klockan 6. Och sen är jag väl där i, kanske det beror lite på. Hur mycket folk det är. Vissa ställningar behöver jag hjälp med och då får man vänta och lite sådär. Men en och en halv timme ungefär. Sen så åker jag hem, äter frukost, går ut med hunden. Och sen går jag väl till kontoret eller ja, gör något. Så. Det är lite så jag startar mina morgnar. Så att jag väntar ju med frukost till, ja det är väl 9-10 kanske.
Alltså frukosten kommer efter yogan.
Ja, jag äter aldrig frukost innan.
Och vad äter du till frukost då?
Ja du, ibland är det ju lite olika. Idag åt jag 2 ägg och en grapefrukt. Jag har fått någon jäkla cravings på grapefrukt. Och det är ju intressant vad det kan vara som gör att jag behöver
det. Ja, det är väldigt bittert och så. Jag älskar
ja, men jag tror att jag behöver mycket mer bittra ämnen och sånt där. Jag gillar ju rucola jättemycket.
Mm, jag med.
Så att det var det idag, men ibland blir det, sommartid blir det nog mera liksom så här, kanske inte yoghurt, men du vet, olika gurtar av olika slag. Ja, men alltså, havregurt och sånt. Men sen kan jag göra en gurt själv och då kan man göra den bara med typ avokado och banan blandat med lite liksom havremjölk eller så. Och sen så kan man ha något bär eller någonting på. Jag har ju så lite perioder tror jag. Ett tag så var jag helt inne på att blötlägga solrosfrön över natten och sen till det ha bär och kanske så här kokosgrädde. Och då blev det så här liksom krispigt att äta.
Gott.
Ja, det tror jag på. Jag älskar ju mat.
Ja, det är väl fantastiskt.
Ja.
Har du några förbud?
Har jag några förbud? Ja, det, alltså förbud. Förbud låter väldigt, väldigt tråkigt.
Ja, men
alltså,
är det något som du undviker att äta?
Något jag undviker att äta är väl i så fall gluten. Men samtidigt så här, ja, gillar man ju saffransbulle ibland.
Oh my god, vad det är gott.
Så. Alltså. Så det, jag försöker tänka inte så mycket gluten. Och det ska bli väldigt spännande att se vad det här testet kommer säga om jag är liksom, jag tror inte att jag är intolerant mot gluten, men jag tror inte att det är så bra för min kropp.
Nej, vad spännande.
Mm.
Aha, och vi har pratat om det här med kroppen och vi har pratat om det här med, du tyckte det var obehagligt med alla de här händerna som tog på dig och, du, och om hur kroppen förändras. Har du blivit vän med kroppen nu? Du sa att du är 57 år. Är du vän med kroppen? Du har gått igenom klimakteriet. Du har ett bröst. Vad tänker Karin när du tittar i spegeln naken?
Alltså det är helt sjukt. Får man ens säga så? Jag tycker jag är jättehärlig.
Gud, vad underbart svar!
Jag brukar tack säga det till min vän och han känner så här. Alltså, han älskar ju att jag är så. Alltså, det är klart att om jag ska hålla på och vara arg på den här kroppen som ju fan har klarat så jäkla mycket. Den har tagit igenom mig sjukdomar, jag har fött barn, jag har en stark kropp. Jag tycker jag är Det är härligt. Jag är gäddhäng, jag säljer lite. Men vad fasiken. Jag skulle önska att fler kände som jag. Men vet du vad jag tror är själva liksom, sättet? Det är att jag är så himla mån att ta hand om mig själv. Och jag är så snäll mot mig själv. Mm. Jag smörjer in mig själv med så här, snälla, snälla, snälla händer. Jag tar på de ställen som kanske är svåra att älska och se till att liksom, jag ska fan älska tillbaka den här kroppen eller känslan för den här kroppen som kanske inte ser ut som man då ska göra enligt media. Men nej, jag tycker att jag har en bra kropp.
Gud vad härligt, vad glad jag blir. Vad glad jag blir. Och det här är så viktigt också för alla åldrar, kvinnor och män, och framförallt som, de här tankarna som kanske börjar i tonåren hos många, att man är inte snäll mot sig själv. Man nej. Säger jag är för lång, jag är för kort, jag är för tjock, jag är för smal, jag är för si, jag är för dum, jag är för smart. Alltså det, var tacksam för den man är bara. Jag tänker att du praktiserar en hel del tacksamhet.
Ja, absolut. Det gör jag nog. Utan att tänka att jag är tacksam. Alltså så. Jag tror det. Jag tror också att, sen tror jag också att jag har en grej som är att jag tycker det är så jävla tråkigt att hålla på. Och, alltså, jag tycker att man ska bittra loss. Jag tror att man ska älta och man kan absolut få liksom, tycka så här, fan vad jobbigt det här, eller vad ful det är, eller vad fasiken som helst. Men det är så tråkigt att hamna där. Så att det är ju mycket roligare att känna sig glad och nöjd. Förstår du?
Ja.
Ja, så att då, det är väl det jag praktiserar. Ja, vad gör det? Vad gör det? Liksom. Men media är ju inte särskilt snällt, och vi har väldigt hårda glasögon på oss. Mm. Det har vi. Men det schyssta som man kan göra faktiskt, det är också att visa för de unga tjejerna att det är helt okej att åldras, det är helt okej att bli äldre, och sen tar man den platsen. Jag skulle aldrig säga nej till att vara med i tv för att jag inte är tillräckligt snygg, som den här diskussionen har varit.
Alltså det är så sorgligt.
Nej, och då tänker man så att om man pratar med en människa, man kan se så här, oj vilken vacker människa, eller vad fantastisk, oj vilken perfekt så. Men när människan sen öppnar munnen så är det ju det man ser. Man ser ju något annat. Man håller inte på att titta på en människa eller pratar och värderar en människa. Det är det som kommer ut ur munnen som är det intressanta. Och hur det kommer ut.
Eller? Det kommer nog med erfarenhet, tänker jag.
Ja, så kanske
förhoppningsvis.
Det
är. Du, vi pratat om mental hälsa, fysisk hälsa. Den senaste boken i ordningen heter...
Ja, Ren skönhet, naturlig hudvård från växtriket. Just det. Med min lärare.
Så var det. Och hon heter Lena. Hjälp mig med efter...
Luciale.
Låter italiano.
Hon är gift med en italienare.
Mm, Luciale. Men du, berätta, för huden, jag har sagt det många gånger i podden, huden är vårt största organ, så det som du smörjer in det med åker rakt in i kroppen.
Det åker rakt in i kroppen.
In i blodet.
Det är såklart, läkemedelsbranschen vet ju det här, annars skulle de inte hålla på med nikotinplåster och
progesteronkrämer och
salver och såna saker. För att, absolut. Det är inte så att man har en barriär. Liksom. Man kan ju, eller som staket.
Nej, så skyddslager.
Nej, det är det ju inte. Utan det åker ju in. Så att absolut, det man smörjer in sig med är superviktigt. Också för lymfsystemet, för alltså. Och jag tänker att det smartaste är ju faktiskt att göra din egen hudvård. För då har du också koll på exakt vad du smörjer in dig med. Och då slipper också lymfsystemet jobba med att liksom bryta ner en massa konstiga produkter. Förstår du? Lymfsystemet vill vi ha flöde i. För att det är ju där jättemycket saker blir skit helt enkelt. Infektioner och cancerceller och allt annat bryts ner. Men om lymfsystemet är liksom överbelastat med men det ska bryta ner den där jättekonstiga krämen, den där olika...
Som inte kroppen har hört talas om eller känner igen.
Så blir ju det, man ska hjälpa kroppen att hjälpa göra sitt med. Jobb. Och det tänker jag. Och hudvård är... Det är så fantastiskt att hålla på med och göra sin egen hudvård, göra de här olika oljorna.
Gör du egna krämer, Karin?
Jag gör egna krämer och jag gör framförallt olika oljeblandningar beroende på årstiderna. För att nu till exempel är det vinter, då är vi inne och det är torr luft för att man har liksom element på. Och så går man ut och det är iskallt och sådär. Och då hela tiden, eller ansiktet är ju liksom ute i det där, och det blir ju tufft för ansiktet då, eller huden att hela tiden ja, men var i de här olika temperaturerna, så då behöver ju den väldigt mycket fukt och skydd. Kanske på sommaren så behöver den mera skydd. Alltså det är liksom, det finns inte egentligen det här torr hud och åldrad hud och sådär, utan egentligen, för det är också olika beroende på årstiderna.
Vad gör du för olja då?
Nej, men
just
jag,
nu?
Just nu så jag har ju min favorit, och då blandar jag till exempel på morgonen så har jag gurkolja och kanske en droppe ros på torr hud. Och så klappar jag in det i huden lite försiktigt, inte klappa utan klappa.
Men alltså, nu måste jag avbryta dig. Gurkolja. Finns det olja i gurka som består av 90% vatten?
Nej, det är olja. Det är inte 90%. Nej, men det är ju, jag vet faktiskt inte hur gurkoljan görs, men den görs väl av liksom, jag tror inte att den görs av gurka.
Nej, vi måste som journalister, efter vi har lagt på här nu, fasiken vad jag ska googla. För det finns ju ingen, det finns ju ingen olja i gurka. Nej, det där måste vi forska i, Karin. Det är säkert, det är säkert olja, som någon annan neutral olja. Och sen så har man tillsatt gurkextrakt.
Nej, inga extrakt. Det är inga extrakt.
Eller gurka då.
Men kan du vänta fem så slår jag upp det.
Ja.
Exakt.
Nu har vi tagit, vi ska inte jag säga, men vi har varit lite nyfikna här, två journalister. Gurkolja låter ju lite motsägelsefullt, men Karin har googlat. Nej, du har inte googlat.
Jag har tagit upp min egen bok. Men det är pinsamt att jag, men det kommer från, gurkoljan kommer från gurkfrön. Så att alla de här oljorna, de här växtoljorna kommer ju då såklart från olika. Det kommer från frön och från mycket liksom kärnor och frön och sånt som det. Men den här boken.
Den
men
vill jag ha.
I alla fall, den är så här torr och väldigt lätt att få in i huden.
Mm.
Den blir nästan som ett serum. Det är en favorit verkligen, verkligen, verkligen. Och då har jag en droppe ros i det, en eterisk olja som också är så här superbra för torr hud, som också är yttorr och djuptorr. Som jag har i, och det blir också då när man blandar ihop de två, så börjar man alltid med så att typ värma det i händerna och så andas man in så att man också känner doften, för då, alltså snabbaste vägen till hjärnan är ju näsan, så då hamnar man direkt i något, ett sinnestillstånd som man, som är mjukt, snällt och varmt så här. Så då klappar jag in det försiktigt i min hud. Och sen på dagen då så tar jag lite olivsmör. Och då är det ett fett gjort på olivoljan då. Som har blivit som ett fett. Som jag då liksom värmer upp lite i handen. Man kan gärna ha en liten droppe av någon eterisk olja. Någonting som man vill uppnå. Det kan vara ju allt för att man kanske vill ha skydd mot omvärlden eller något sånt. Och sen har jag mineralpulver i det, så att då gör jag i min hand, så gör jag direkt som en foundation, bara det att det är ett skydd och inte, inga konstigheter mer än att det här mineralpulvret då blir ett skydd för huden, och sen kan man ha då liksom blusher och bronzer och lite så, och då och jag har inte hållit på och sminkat mig med foundation tidigare, innan jag började den här utbildningen till ekologisk hudvårdsterapeut. Men huden behöver skydd mot allt möjligt, mot så här datastrålning, mot grejer. Så att
mot elaka människor.
Och mot människor. Det kan vara mot människor.
Men du, vad intressant. Och jag, nu måste jag faktiskt hänga ut ett varumärke, för det är faktiskt min podd, så jag får faktiskt hänga ut.
Okej, häng ut ett.
Men det finns en doft. Och jag älskar den doften, och en väninna som använder den, så ville jag köpa den till henne när jag flög senast för några månader sedan på taxfree.
Mm.
Och då, kära lyssnare, vänd på alla era läppglans, body lotion och krämer. Är första ingrediensen, eller någon form av ingrediens, jag har sagt det här i podden förut, någonting som heter petroleum, kasta den direkt. Det är en restprodukt från olja, alltså olja som vi har i bilarna.
Råolja. Mm.
Ni kan tänka er vad det gör för huden. Och det här varumärket, nu säger Elisabeth Arden.
Mm.
Och då så sa min underbara väninna, hon sa, nej men vadå Elisabeth Arden? Det är ju ett seriöst varumärke. Kära lyssnare, det har ingenting med det att göra. Det har bara med pengar att göra. Så att vänd på burkarna.
Eller köp inte, gör det själv.
Alltså det är ja, men vänd på burkarna och är det petroleum i någon form någonstans, släng det, bojkotta, säg det till dina vänner. Jag tror att jag sagt i podden förut, min dotter, min äldsta dotter som snart är 20 gick in på apoteket för inte så länge sedan, så sa hon hej, lite glatt, jag skulle vilja ha ett Lypsyl utan bensin i. Och hon, expediten bara stirrar på henne. Och hon fick gå in i datorn och kolla på alla deras läppbalsam. Och ett gick igenom. Och det var det här Burt's Bee. Mm. De hade inget petroleum i. Men alla de här Lypsyl,
Labella. Men sen har de ju andra saker också i. De har ju andra saker i som inte
är... Alltså, ja.
Alltså grejen är att saker som luktar också har ofta någon typ av doftbärare. Och de är ju inte heller särskilt bra. Så att det finns mycket att kolla. Och sen byter de ju namn när de liksom också åker fast. Så det är därför jag tycker att göra sin egen hudvård är absolut det bästa för din hud, för din plånbok och för miljön.
Finns det recept i din bok?
Ja, det finns. Alltså,
oh, vad roligt.
Lena Lochali är Sveriges absolut bästa hudterapeut. Hon har jobbat med huden i över 30 år. Och alla de här stora märkena som du kanske ser, inte stora märken kanske, men de svenska märkena då, som gör sin egen hudvård, de har ju gått den skolan hos henne. Så att hon är ju den som har utbildat de flesta. Hon är fantastiskt duktig och kan så jäkla mycket. Hon har gjort recept till jättemånga. Men hennes, vad ska man säga, mål är ju att vi ska göra vår egen. För då vet vi ju exakt. Alltså man kan skräddarsy sin egen hudvård efter vad du behöver. Förstår du? Det är så häftigt. Mm. För man kan ju ha torr hud och finnar och känslig hud. Eller man kan ha fet hy men ändå vara torr. Alltså det finns ju så många olika. Det finns ju inte bara en. Det som det är uppdelat efter. Så här, torr, känslig, fet hy typ. Eller vad finns det för varianter? Det är väl det
Bland
som finns.
Hy. Ja, men det är allting, jag vet.
Ja, men så ska vi lägga till årstider också.
Nej, men alltså, och nu när vi ändå håller på med varumärken och jag faktiskt måste lyfta en av sponsorerna som är ett hudvårdsmärke i den här podden som har fantastiska grejer. Det heter MPK. Mette PK heter hon, grundaren. Hon började just som du pratar om nu. Smörja hemma i köket. Ja, det är så bra, det är så bra hudvård. Och vad spännande. Jag ska beställa den där boken. Jag ska inte beställa alla 17 av dina böcker.
Vi kan skicka den till dig.
Ja, det var så sant.
Men då får du ge mig din adress.
Kan du få? Du, jag har hört i en annan podd att du känner dig lika flamsig och tramsig som du alltid har gjort ända sedan du var liten. Att du, som vi sa tidigare, tog körkort för bara några år sedan. Du är konstant nyfiken och vill lära dig nytt. Har du något annat som du håller på med just nu som du vill dela mer av i din nyfikenhetsbok? Det är din utbildning kanske?
Min utbildning, självläkningsterapeut. Sen så har jag ju den här valpen nu då, som ju har utmanat mig ganska mycket. Jag har ju haft hund tidigare och det gick ju jättebra. Han gjorde precis som jag sa, men det gör jag inte den här. Så nu har jag gått till en hundcoach och då fick jag reda på att jag var inte så bra ledare och jag hade liksom gjort ganska mycket fel. Jag har gjort ganska mycket fel, så jag måste lära mig tuffa till med tydliga.
Gör om, gör rätt. Vad spännande. Du kan lära dig genom hunden. Din personlighet och din utveckling genom hunden.
Ja, nej, men det är ju ett ledarskap. Att få hunden att vilja vara med dig samtidigt som den ska vilja göra det du säger. Så det är ju ledarskap på hög nivå. Absolut. Nej, men vad vill jag göra? Jag tycker att det alltid finns... Jag tycker saker är så jäkla roligt. Jag älskar att lära mig saker.
Du drivs av lust, hör jag.
Jag drivs väldigt mycket av lust.
Mm. Ja. Gud vad härligt. Vi har, tyvärr, som jag alltid säger, börjat närma oss slutet. Du ska få 5 ofullständiga meningar, Karin.
Okej.
Jag tänkte att du skulle... mening nummer 5, bakvänd ordning. Om 20 år så ser jag mig själv som...
Som jag är. En inspiratör, tänker jag.
Bra. Underbart. Det enda jag ångrar i mitt liv är...
Ja, att jag jobbade så jävla mycket när min dotter var liten, tänker jag.
Hur gammal är din dotter nu?
30. Mm.
Jag känner mig som allra gladast när jag...
När jag är med mina väninnor. Ja, när jag är med mina väninnor, då känner jag mig nog som allra gladast. När man får liksom... De som känner en utan och innan... och man flamsar och tramsar. Det är ett härligt ställe att vara.
Visst är det underbart. Man kan känna sig helt hög efter en sån kväll.
Ja, verkligen.
På fredagsmyset gör jag...
Fel ibland.
Vadå? Vad betyder fel då?
Det var mer att jag skulle vara någon så här hälsocoach. Men jag köper absolut fel. Men nu har jag hittat något som jag tycker är så jävla gott. Och det är vegansk ostbåge. Jag vet inte hur bra det är, men de är goda.
Men när du säger att du gör fel, du menar att du är mänsklig och äter tacos och äter chips och sitter med
tacos äter jag faktiskt inte, men absolut, ibland äter jag chips. Tacos är inte min, riktigt min favorit, men ja, absolut, jag gör absolut fel. Om man nu råkar kalla det för fel.
Ja, men precis, jag tycker det är lite, jag fattar.
Ja, ta gärna en gin och tonic.
Men alltså, den kom ju från liksom rockarmen bara sådär. I julklapp önskar jag mig allra helst.
Vi har inte julklappar. Jag känner att jag är för gammal för det nu. Nej, jag tror vi kommer skippa julklappar. Barnen får såklart julklappar, men vi vuxna gör inte det. Jag vet att jag tycker att det är väldigt skönt sen när vi slutade med det. Och det jag gör är snarare att jag lägger pengar på viktiga saker som UNHCR och sånt. Där lägger jag in. Där lägger jag mina julklappspengar.
Du ska få mina tips för dagen som avrundar den här intervjun. Ta hand om din hälsa på alla sätt du kan. Genom fysisk träning, mental träning, genom bra mat, kosttillskott, bra hudvårdsrutiner, tillräckligt med sömn, mindre stress och det som du pratar om. Omge dig med härliga människor och sluta aldrig vara nyfiken. Det är dagens tips och det sätter punkt för intervjun. Om man vill läsa mer om dig och följa dig i sociala medier, var hittar man dig då?
Jag har ju en blogg som jag bloggar på. Imorgon så får jag säga vilken blogg jag ska börja blogga på. Jag ska börja blogga om huden på Food Pharmacy imorgon. Då släpper jag det första.
Men gud, sen så, vad spännande.
Ja, jättekul. Och sen så hittar man mig på Instagram och då heter jag Karin Björkegren Jones. Så.
Ja. Bra. Karin med K och inga konstigheter.
Sen har jag ju för sig en podd som man kan lyssna på ibland som är paus om man är sugen på guidade meditationer. Så den finns ju där poddar finns.
Jättebra. In och följ Karin Björkegren Jones. Du har också en hemsida med samma namn. Instagram-sidan, lyssna på podden och från och med imorgon. Och imorgon betyder det alltså 2 december. Det här avsnittet kommer ju sändas efter 2 december och då har du redan börjat prata om huden på Food Pharmacy. In och följ mig under Shape by Shirin. Prenumerera på podden Träna med Shirin så du inte missar ett enda avsnitt av alla härliga samtal. Lämna gärna en kommentar också så blir jag extra glad. Tusen tack Karin, tusen tack alla fina sponsorer som gör den här podden möjlig. Det är Great Earth och MPK. Tills vi ses nästa gång, puss och kram.
Tack, hej då!